gott att se er idag på denna fars dag. Har vi några pappor? Ja, några stycken. Har ni blivit firade? Ja, några har blivit lite försiktigt. Till och med jag låg två paket på mitt köksbord när jag kom hem. Och då är ungarna inte där. Så jag vet inte hur de har hamnat där. Fars dag, pappas dag. Rätt bra då att komma till kyrkan faktiskt. För vi har en pappa. Jesus säger det faktiskt. Bibeln säger det. Vi får kalla Gud för pappa. Abba, fader. Vi använder oftast det lite mer formella fader kanske när vi pratar om Gud så. Men Jesus anger pappa. Det är vackert tycker jag. Det finns något nära i det som vi får ta till oss. Och det kanske är extra viktigt en sån där här då med ett sånt här tema, yttersta tiden. Som pratar om jordbävningar och du angav det i Kinna där i början, jättebra ju. Hur kul är det som präst att prata om jordbävningar och krig och elände? Men det är en fantastisk text det här. För den anger ju att det är svårt och det kommer bli ännu svårare. Och mot slutet kommer det bli så svårt så att vi kommer inte klara det nästan. Men det är ju inte bara det Jesus gör i den här texten. Det är risk att man bara fastnar i det. Det är det enda man ser när han snackar här. Men han ger oss faktiskt idag fyra stycken tips från Jesus-coachen. Vad du kan hålla i för att överleva överhuvudtaget. Och det där är fyra råd eller fyra hållpunkter som är faktiskt viktiga hur än livet ser ut. Vare sig det är yttersta tiden och att helvetet brakar loss totalt eller att jag bara håller lite lagom helvete i mitt vardagsliv. Fyra bra grejer. Ska jag ta de fyra för er? Ni får dem idag som en bonus, okej. Men innan vi hoppar in där, ett reseminne. Det är typ 40 år sedan. Jag och frugan befinner oss i London, mitt på Oxford Street, en av köpegatorna där. Och så ser vi en bit fram att det händer någonting i någon lokal där. Vi ser det redan utanför. Så att vi går dit och så kikar vi in och då märker vi det är auktion. Okej. Det är auktion av massa teknikprylar. Där är kameror, där är Gameboy, där är datorer, allt sånt här. Och vi fattar att okej, här är det något konkursutförsäljning eller auktion på detta. Jag blir lite sugen. Så vi kliver in där, dörrarna stängs och så börjar auktionen. Och du vet, det är helt makalöst. För där går det för småpengar, vet du. Det står en trave kameror med ett känt, välkänt märke. Låda. De får jag span på. För jag kände att jag behöver en ny kamera. Och så börjar försäljningen. Jag tänker jag får se var det landar någonstans. Men du vet, där går en fräsch systemkamera för ett par hundra spänn. Så det är klart, när det är dags för nästa låda kamera så räcker jag upp handen och så bjuder jag. Så att till slut får jag den här då för några hundralappar. Kommer inte ihåg nu, men det var lite pengar men ändå lite kännbart. Men jag fick med mig den här. Lycklig går vi därifrån. Och så känner jag, nästan vi måste fira. Så vi ska gå till ett café, ta en bakelse och så öppna den här lådan. Du anar kanske redan. Det var ju en leksakskamera som låg där i. En lättviktig plastkamera. Det var ingen systemkamera. Objektivet gick inte att ta loss och sätta på ett annat objektiv. En billig Instamatic-kamera egentligen. Du kan ju fundera över hur den lille prästen kände sig i det läget. Idag säger Jesus, se till så att ingen bedrar er. Där har du det första rådet som Jesus ger till sina lärjungar. Se till så att ingen bedrar er. Jag tänker mig att här pratar inte han om kameror eller paket som vi inte vet vad som finns i det, utan det är ju naturligtvis ett djupare skikt i detta. Det är så mycket som rör sig idag i samhället. Och man kan höra till exempel att ja, men alla religioner, det är samma Gud i botten. Eller att man börjar snickra på sin egen lilla tro. Man tar lite från hinduismen och så lite buddhism och så tar vi lite kristendom också. Och så lägger vi ner det och så skakar vi och så dricker vi. Och så tänker vi att ja, men det blir nog bra. Se till så att ingen bedrar er. Det här är ett tema som man egentligen skulle behöva väldigt mycket mer tid och grotta i. Men jag nöjer mig idag med att bara ta en strof som Jesus själv säger. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är sådana självanspråk Jesus har i detta, så det är helt galet. Han sätter en ribba där. Det går inte i den utifrån det här då och plocka lite här och lite där, snickra sin egen, göra sin egen shake och tro att jag ska må bra av det. Jesus självanspråk är så höga, så ett minimum är kolla in de där självanspråken, se vad ligger i det, ta spjärn mot det, forma ditt liv utifrån det, för annars blir vi bedragna. Om det står Canon eller Nikon på lådan är ganska ointressant. Vad finns när du öppnar lådan? Vad bor där inne? Vad är det för kvaliteter? Ibland tar vi som bild det här hur urskiljer man falska sedlar? Hur lär man sig det? Det är ganska givet. Man tittar på de äkta. Du lär dig hur den äkta sedeln ser ut. Färg, form, storlek, skiftningar, detaljer. Så att jag kan bara ge dig ett tips utifrån detta att inte bli bedragen. Undersök det som jag påstår då är den äkta varan. Och då får väl du ta spjärn mot det. Är den äkta varan det som prästen säger att det är? Ja, men kolla, leta. Undersök. Vi har våra alfakurser här som är ruggigt bra. Hur många av er har gått alfa? Bara en liten näve upp. Wow! Vad glad jag blir. Det goda med alfa är ju att det faktiskt funkar vare sig du kanske är nyfiken, du är sökare, du letar, eller du har varit religiös i 20 år. Eller varit övertygad kristen i 40 år. Alfa funkar för varenda en. Där lär vi oss att titta på seden och vi får samtala och vi får undersöka innehållet. Så till er som inte räckte upp handen nu, vi börjar snart en ny kurs. Ja, så håll ögonen öppna. Se upp så att ingen bedrar er. Det var det första från Jesus coachen idag. Sen säger han det andra då, låt er inte skrämmas. Ja, det där är ju lättare sagt än gjort. Hur står man fast? Hur blir man den där fyren? Du kanske har sett de där bilderna, det är en fyr som står längst ut på udden. Stormen ryter, vågorna är nästan högre än fyren, men fyren står där. Hur blir man en sån fyr? Hur håller man ut liksom i det som ryter i en runt omkring en? Och det är klart här, det beror på vad har jag för fostran? Vad är min personlighet? Vad har jag för erfarenheter av livet? Vad är det för trauman jag har varit med om? Allt sånt påverkar. Självklart att det påverkar. Hur gör Jesus? Hur gör Jesus? Hur står han rakt? För han hade inte så enkelt. Jag predikade för några veckor sedan i Furulundskyrkan om glasögon. Jag duger det för Furulund så duglar det för Öjersjö, tänker jag. Du kan inte leva ditt liv utan att titta genom glasögon. Alla har ett glasöga att man tittar igenom. Jesus hade glasögon som han tittade igenom. Vad menar jag med det? Jo, alltså vi har ett filter framför oss som vi tolkar livet genom. Och om jag väljer att ta mitt sketna liv och ha det som mitt filter och se på allting genom mitt sketna liv, det blir inte så kul och det blir inte så bra. Och det blir gärna en lite negativ, gnällig ton på allting. Man bedömer sina relationer utifrån det. Man bedömer sina erfarenheter. Man bedömer pappa Gud kanske genom sitt filter, sin erfarenhet. Vad har Jesus för glasögon? Det blir jag lite nyfiken på i alla fall. Vi kan ta ett exempel. Johannes 6 om brödundret. 5000 pers där. De har varit där länge. Det är trött, det är hungrigt. Vi måste ge dem mat. Vad har vi? Två fiskar och 5 kornbröd. Varför slår det? Vad har du för glasögon? Vad har Jesus för glasögon? Lärjungarnas glasögon i det läget var ganska tråkigt. Varför slår det här? Vad tar Jesus på sig för glasögon? Det första han gör, det är att lyfta blicken mot himlen och säga: jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig för att du är så god. För att du tar hand om mig, för att du tar hand om oss. Där börjar han. Och sen sker undret. Han tackar inte efter undret. Jo, det gör han säkert det också. Men grejen är att han tackar innan undret har skett. Han tackar innan omständigheterna har förändrats. Det är rätt bra glasögon att ta på sig. Beroende på våra personligheter och erfarenheter och trauman etc. så kan det vara lite olika svårt att liksom... För de gamla glasögonen kanske... Vi vet ju hur de funkar, de gamla glasögonen. Men jag tänker att Gud vill välsigna oss och ge oss en ny blick på livet. Där det inte spelar någon roll. Ursäkta att jag säger det. Men där det inte spelar någon roll hur våra omständigheter ser ut. No offense. Alltså det jag vet. Sitter man där med en kronisk sjukdom eller ett taskigt äktenskap som det rättar inte till sig, eller man har sjuka barn som aldrig blir friska. Vad det än är liksom. Nej, jag säger inte att det är enkelt. Men vi får ändå en touch här. Vi får en guidning här. Vad kan jag? Vad finns det för glasögon? Kära gode Jesus, kan jag få låna dina glasögon i mitt liv? Låt er inte skrämmas det vi står i. Se upp så ingen bedrar er, låt er inte skrämmas. Tredje rådet eller uppmaningen som han ger. Han säger: håll ut till slutet. Jag vet att jag här under mina 21 år som präst i Frölund och Öjersjö här nu har pratat om den här tanten många gånger, men jag kommer inte förbi henne. Så att ni får henne idag också då. Jag är ung präststudent. Är ute min första sommar som prästpraktikant. Och prästen skickar iväg, min handledare, kyrkoherden, skickar iväg mig till ålderdomshemmet. Där faktiskt kyrkan inte hade varit så mycket. Men de tänkte väl att vi skickar dit den unge nu. Ja. Och jag står och försöker predika och det är inte så enkelt. Men så sjunger vi en psalm och jag hade bestämt att vi tryggare kan ingen vara. Det är nog en bra psalm att sjunga med de här. Så vi tog upp den. Tryggare kan ingen vara. I sällskapet så sitter en tant. Gammal, grå, böjd, hukad. Ingen kontakt. Jag hade försökt hälsa på henne innan. Gick inte. Hon var liksom innesluten. Och så sjunger vi, tryggare kan ingen vara. Hon lyfter huvudet. Hon öppnar ögonen och börjar sjunga med. Wow! Vad var det? Vad var det? Vad kommer du och jag vakna till liv av när vi sitter på hemmet en dag? Vad kommer du vakna till liv av? Vad kommer jag vakna till liv av? Är det mobiltelefonens plingande? Är det Netflix jingel? Nej, men allvarligt, vad är det? Håll ut till slutet. Vad är det för spår vi sätter i oss? För mig är det självklart att den där tanten, varför vaknade hon till liv av den sången? Jo, för att det vittnade om någonting som har följt henne från barndomen, genom livet. Ett nedslag, ett pulsslag som fanns där. Ja, hon sjönk ner, men hon vaknade också till liv. Jag vill vara en som vaknar till liv av de goda berättelserna, de goda ljuden, de goda sångerna, de goda orden. Jesus-orden. För jag vet att de bär mer liv med sig än bara en vanlig melodi. Vad gör jag för goda val utifrån detta för mig? Vilka val gör jag för mina barn om jag nu har små ungar som jag ska försöka fostra och få ordning på? I somras så satt jag med en av mina goda vänner. Han är idrottspsykolog och jobbar med idrottare på hyfsat hög nivå i alla fall. Och han är inne som konsult och försöker få ordning på dem. Och vi pratade om hans jobb och han sa att det är två saker som idrottsmännen drivs av. Det är passion, inspiration och så är det disciplin. Inspiration och disciplin. Och han sa att båda behövs. Det är bara det att med inspirationen, passionen, den kan ju bölja otroligt mycket. Och ofta så är den hög men dalar. Så du kan inte leva på inspirationen, säger han. En idrottsman måste leva på disciplinen. Sen är det klart, blir det aldrig, kommer inte inspirationen tillbaka någon gång, då orkar man inte fullfölja loppet. Så att båda sakerna behövs. Men disciplinen, det regelbundna, de goda valen utifrån detta. Och så ställer jag frågan, men vad ger du för tips då till Lina? Hur ska de klara detta? Så blir han tyst, så börjar han le, så skrattar han till. Ja, det är faktiskt så här att jag säger till dem att de ska bädda sängen varje dag. Men vad har det att göra med deras idrottsprestation? Och då säger han så här, jo, för så som du börjar din dag så kan du också slutföra din dag. Alltså börjar du med en disciplinär handling så kan du leva ett disciplinerat liv under dagen. Och då tar du med dig det in i ditt idrottsutövande. Och sen samtalar vi om detta. Han är kristen också. Men vad blir din kristna grej av det här? Och då sa han ganska så omgående utan reflektion. Jag skulle aldrig gå upp ur sängen innan jag hade pratat med Herren. Din morgon är en portal, det är en dörr som du går in i, som anger någonting hur jag vill leva mitt liv den här dagen. Så har du inga goda morgonvanor, om du bäddar sängen eller ej, det bryr mig inte om. Men vi behöver ta kloka beslut här. Om du börjar din dag rätt så är chansen större att du kan fullfölja den rätt. Öva dig i gudsfruktan, till kroppsövning är någon mån nyttigt, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig. eftersom den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Paulus i första Timoteusbrevet. Att öva sig i Guds fruktan handlar inte om att ställa sig inför en Gud som jag är rädd för, men en Gud som jag respekterar, som jag faktiskt böjer mig in under, som jag vördar. Anders Petter har predikat så många gånger om heliga vanor. Heliga vanor. Vi behöver rista in det i vårt beteende för att kunna stå raka när stormen ryter. Fjärde, är ni vakna? Ni är med. Se upp så ingen bedrar er, låt er inte skrämmas, håll ut till slutet. Och punkt 4, förkunna riket, säger Jesus. Mitt i det här när vi står mitt i kanske yttersta tiderna, så anger han detta. Vi kan inte bara gå under, sätta oss till rätta, försöka klara oss undan, förkunna riket. Vad menar han? Jo, det handlar ju naturligtvis om att budskapet om levande Gud behöver fler få höra. Fler behöver få vara inom räckhåll. Fler behöver få känna doften av. För det handlar ju inte bara om att jag med mina ord ska förkunna om Guds rike och vem Gud, vem pappa är. Utan det handlar om att jag med mitt liv ska visa på någonting som ger en attraktion, som ger en nyfikenhet, som sätter spår. Finns vetenskapligt bevisat att goda gärningar gör att man mår bra. Så är det. Den som gör goda gärningar medvetet, regelbundet, har mindre stress, har bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt, har bättre relationer. Det finns en mängd undersökningar som pekar på detta. Så vill du må bra, gör goda gärningar, punkt. Men nu är det naturligtvis inte det som är syftet i sig då, men det är en bra bieffekt, tycker jag. Jättebra bieffekt. Men jag tror också att det vi har tagit in behöver gå ut ur oss. För om det inte går ut ur oss, då dör det vi har fått. Så att för att hålla Guds goda liv levande när vi får det, det är att ge det vidare. Ge det vidare så fort du kan egentligen. Så om du blir välsignad den här gudstjänsten på ett eller annat sätt, okej, hur ska du kunna ge det vidare? Jag vet inte. Men du behöver göra reflektionen. Sen är grundorsaken i detta handlar om grundsyftet att uppenbara fadern. Väldoften, vet du, från fadern. När jag predikade här senast så nämnde jag massa gamla böcker som jag läste i min ungdom. Och bland annat Korset och stiletten av David Wilkerson. Och så sprang jag på för några veckor sedan en intervju med honom som fick mig att tappa hakan. Journalisten frågade honom, David Wilkerson då, han jobbade i New York. Bland gängkriminella, bland hemlösa, i mycket våld. Och han var ju själv drabbad och utsatt av detta naturligtvis. Läs gärna boken Korset och stiletten, den är väl värd att läsa. Men så fick han frågan då, älskar du människorna på New Yorks gator? Och då säger han nej. Och journalisten liksom tappar hakan i detta. Men David, han fortsätter. Jag gör det jag skulle ha gjort om jag älskade dem. Wow. Jag gör det jag skulle ha gjort om jag älskade dem. Alltså han har gjort någon slags insikt om vad det är att göra gott. Och att Han vet vad det är ju. För det vet vi allihopa, tror jag, vad det är att älska. Vi har det nedlagt i oss. Men det ligger väl i tidsandan också det här att jag gör det jag känner för. Jag tror det jag tycker och så blir det vårt varande. Men David hade förstått att det finns ett större djup i detta. Jag kan inte bara göra gott mot det här buset för att jag känner för det, för då skulle det inte bli av. Då skulle inte de få sina liv förändrade, som de ju fick, väldigt många av dem. Låt oss inte tröttna på att göra gott. När vi präster pratar om detta så brukar man säga att men vi ska inte ha någon gärningslära. Jag säger inte det idag. Utan jag bara säger som det står här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Vänta inte på att du har rätt känsla. I den här texten så säger Jesus också att kärleken kommer att kallna. Och då säger jag så här till det. Det händer inte med oss. För vi vet hur man gör. Vi vet hur man gör. Okej. Det blev en predikan om en kamera. En tant. Ett par glasögon. Om heliga vanor och David Wilkerson. Säger någonting om hur ska vi leva vårt liv i yttersta tiderna. Eller bara om jag har ett pissigt liv just nu. Se upp så ingen bedrar er. Låt er inte skrämmas. Håll ut till slutet och förkunna riket. Får jag be er att stå upp så får jag välsigna er i detta. Och kära fader, jag bara måste be dig att sända din ande till oss i detta nu. Kom och skölj över oss. Andas på oss med det som är ditt liv, det som är ditt rike, det som är din kärlek, det som är ditt allt, Gud. Andas på oss med det. För utan dig så funkar det inte, Jesus. Utan dig, Gud, så går det inte. Jag behöver dig. Den tro som finns i mig, Gud, behöver bli berörd av dig. Jag ber att du ger inspiration, passion. Men jag ber också att du ger mig en disciplin, en uthållighet, en regelbundenhet. Hjälp mig att ta stegen, hjälp mig att leva ditt liv, Gud. Du har ju gett mig så mycket, Gud. Hjälp mig att ge vidare. Jag vill också säga mitt förlåt, Gud, till alla de gånger som jag har missat, som jag har gett upp, som jag har slarvat, som jag har gått förbi. Men jag tackar dig att du kan upprätta, du kan stärka, du kan förnya. Du ger mig en chans till, Gud, och jag tackar dig för det. Hjälp mig att leva det här livet utifrån de förutsättningar som jag har. Jag behöver inte klä mig i någon annans kläder. Jag har ju de kläder jag har. Jag har min personlighet. Jag har mina omständigheter. Men hjälp mig att leva Guds livet, Jesus livet, utifrån att du är här med mig. Och välsigna mig. Välsigna oss. Och tack att vi får och med.